Podplay.
Vad har vi för avsnitt 26? 1, 2. Vänta, ska vi se.
Skit i det. Ta bara, säg bara välkomna. Jag orkar inte titta.
Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd med mig, Anna Jinghede, och
Lena Ljungdahl.
Anyone for English?
Ja, men du har ju varit abroad.
Abroad. Oh yes.
An idiot abroad, är det du?
Ja, det är jag. Lätt. Det är ett epitet jag kan klä i mig. Iträda mig.
Träffar du mitt frikort Carl Pilkington?
Nej, jag gjorde ju inte det tyvärr. Jag träffar många andra likasinnade.
Ja.
Det finns ju väldigt mycket spännande folk att betrakta, så att säga, i en i Europas näst största huvudstad, så att säga.
Du har haft det bra.
Ja, verkligen. Alltså jag måste säga att jag är lite så här tagen av den här resan. Jag trodde inte det skulle bli så bra. Jag hade inga jättehöga förväntningar. Alltså jag har ju varit i London ett gäng gånger förr, men det är länge sedan nu. Så jag vet inte, men alltså det var världsklass. Premiumresa. På alla sätt och vis.
Det kan du gott ha, kärring.
Kärringjävel. Nej, det var skönt.
Jag har följt dig på sidan av och sett att du har njutit och haft det bra. Och inte, jag försökte inte störa dig så mycket.
Jag vet.
Så jag har jobbat på sedan av.
Jag har märkt det. Men jag tror att jag åkte ju nu med en av mina absolut äldsta vänner på den här resan. Jag tror att
jag har... Leon?
Men kära.
Ja, förlåt.
Jag tror att jag har kallat henne Lena cirka 150 gånger under de här dagarna.
Jaha.
Så konstigt.
Vad fy.
Men nu är det åter podd-dags. Vi sitter här måndag natt och ska äntligen få podda lite igen.
Det är andra gången i en poddstudio för mig idag. Jag har ju varit gäst idag i en podd som kommer ut på torsdag, så samma dag som vi sänder här avsnittet.
Mm-hmm. Men berätta mer.
Nej, men poddens spännande möten.
Aha, vad är ett spännande möte då?
Jag skulle säga att greppet är spännande. Vi pratade i 1,5 timme.
Oj.
Alltså, jag är så van nu, precis som du, att få svara på frågor. Hur har ni tänkt med boken? Hur tänker du med ditt gamla jobb? Vad gör du idag? Men man får liksom aldrig riktigt svara, utan man får ju, som säga, hela tiden jobba hisspitch. Så.
Man stöter ut random
valda ord. Ja, men exakt.
Ord, ja.
Jag fick liksom... Det var ett längre och djupare samtal om vad vet jag knappt, minns knappt. Men det
shit,
var behagligt.
Vad mummigt det låter.
Mumsigt.
Ja, vad mumsigt det låter.
Ja.
Det här ser vi fram emot på torsdag alltså. Då blir det konkurrens.
Ja. Konkurrens.
Konkurrensläge. Men du, skiter det nu. Vi har ju
jag tror att vi kommer vinna. Med tanke på vilket jävla håll käften avsnitt vi har förberett.
Ja, alltså idag. Det här är... Oj.
Vi kommer idag liksom ställa ner skåpet när det kommer till det rättspolitiska valfläskandet. Eller heter det valfjäsk? Jag lär mig aldrig.
Jag tror att man säger valfläsk. Men fjäsk, varför inte?
Jävla valfjäsk.
Ja. Yeah.
Och så här, det är ju snart val. Idag, torsdagen, den 1 september. Det är alltså 10 dagar kvar till att du ska välja.
Ja.
Vi har ju så att säga en representativ demokrati i det här landet. Och vi väljer det parti som ska representera våra egna tankar, åsikter och viljor.
Man kan välja fler partier. Man ska ju göra 3 val.
Exakt, man ska göra 3 val. Men ja... Helt, och det kanske är någon som inte har bestämt sig än.
Det är jag fullständigt övertygad om. Jag har gjort en liten, en liten gallup.
Ja.
Jag har frågat runt lite. Så här, bland kollegor, vänner, har du bestämt dig? Och även såna här som jag vet har varit trogna sina partier liksom.
Mm.
Och jag måste säga att den här gången är det förvånansvärt många i min omgivning som har haft svårt att bestämma sig.
Varför är det så då? Ställer du en följdfråga eller?
Ja, men det är lite varierande skäl. Några känner en direkt aversion mot vissa partiledare, även om liksom partiideologin kanske står dem nära, men de känner inte förtroende för en viss partiledare. Vissa partier väljer att ingå samarbete med andra partier som man inte gärna vill ge sitt stöd till.
Mm.
Och vissa har fastnat på specifika frågor som man inte vill stå bakom. Så det är lite blandat. Men det är intressant.
Stökigt.
Ja, stökigt.
Och som hjälp för oss väljare i våra val och kval så är ju nu så att säga Sverige absolut tapetserat.
Men kan vi prata om det? Kan vi prata om den grejen lite? Låt oss bara för ett ögonblick stanna upp och fundera på värdet av denna tapetsering. Är det någon som kommer köra Riksväg 50 en Arla fredag morgon, slå upp ögonen på en moderatpolitiker som står där med ett paraply och uppmanar till en röst? Som kommer då, fan, nu vet jag vad jag ska rösta på.
Ja, okej.
Okay. Och gärna med något kärnfullt budskap. På.
Ja, fint att du säger det, Anna, för att jag har så att säga sonderat terrängen.
Jag vet ju det.
Och jag kommer dra några stycken av valaffischerna och sen kommer jag ställa så att säga en... Alltid när jag läser en valaffisch så tänker jag en och samma... jag ställer mig en och samma fråga vid varje valaffisch. Men jag läser några nu här.
Och
jag har hållit mig till temat rättspolitik, lag och rätt, brott och straff och så. Vi har ju ändå en krimpodd.
Just det.
Nu får vi ordning på brotten.
Ja.
Moderaterna.
Alltså det är ju ingenting.
Nej,
alltså det är ingenting på ett papper. Det är ett budskap är som är ingenting.
Men den reflektionen kommer du eventuellt behöva upprepa nu 8 gånger då. För att, sen kommer nästa. Hellre ingripa för tidigt än att vara tuff för sent.
Ändå bättre, tycker jag.
Ja, och det var Liberalerna. Sen har vi ingen ung ska bli kriminell.
Oh, också ingenting.
Och det jag tror att du är inne och snafsar på när du säger ingenting, det är ju ungefär samma tema som min fråga som jag alltid ställer mig. Socialdemokraterna, de vill ju inte att någon ung ska bli kriminell.
Men vem vill det? Vem vill att unga ska bli kriminella?
Nu kommer min motfråga då. Den är ju så här. Ja, nej, jag har försökt 3 gånger. Motfrågan blir så här, till skillnad från de andra partierna som jättegärna vill att de unga ska bli kriminella.
Exakt.
Alltså, nu får vi ordning på brotten, säger Moderaterna, till skillnad från de andra partierna som vill ha lite fler brott än vad vi har just nu. Sen den här, utvisa utländska kriminella. Du får dra en gissning bara, dra en ur hatten.
Det här känns ju faktiskt som någon som har en partiledare från Sölvesborg skulle kunna
uttala. Ja, det är helt korrekt.
Mm.
Sen tycker jag att den här är intressant, och det har nu varit en till av Moderaterna, och jag vill inte så att säga puffa någon extra, men här skulle jag vilja fundera på, många när man ser valaffischerna funderar på, ägs det inte pengar för en layoutare? Ja. Alltså man lägger beige font på beige bakgrund och jättemycket text på E4-an.
I A4-format, ja. Exakt.
Ja.
Det är det jag menar, det är ju helt wasted.
Ja, men den här tycker jag ändå är lite rolig. Moderaterna. Fler poliser, mer kameror, mindre droger och färre brott. Jag skulle nog vilja hävda att det inte heter mer kameror, utan att det heter fler kameror. Och jag skulle också vilja hävda att mindre droger, är de pyttesmå? Ska vi bara ha de små drogerna eller är de ute efter färre droger? Eller är det väldigt små preparat de vill ha?
Ja, det är högst relevanta frågor.
Sen den här gillar jag, baksidan på en buss, så står det då en slogan: så här ser han ut, gängens värsta fiender. Och sen är det en bild, om du tänker dig på den minsta, du kan tänka Nasse i Nalle Puh, du kan också tänka dig den här rädda killen i Bert.
Ja.
En vattenkammad svärmorsdröm, garanterat elevrådsordförande i gymnasiet. Portfölj. Aha. Portfölj från han var 12. Det är en bild på honom, så står det bara rakt upp och ner. Så här ser han ut, gängets värsta fiende.
Skjuter de inte lite över målet i just den
affischutformningen? Oklart.
Vad menar de ens?
Förmodligen så har han väl svar på hur man ska lösa skiten.
Men, elevrådsordföranden.
Ja. Jag tänker mer att han gillar Excel när jag tittar på honom.
Jag förstår.
Ja, sen har vi din trygghet är politikens ansvar, vänstern. Sen har vi män som slår ska aldrig komma undan, just centern. Det. Och det är, kommer man frågan igen, till skillnad från de andra partierna som tycker att män som slår ska komma undan. Och sen har vi då KD. De vill ha lekplatser, inte brottsplatser.
Där fick de till det. Men alltså...
En liten bara så här. Jag bor ju i Nacka. Och då ibland sätter de upp så här lite mer lokala slogans. Och två som sitter utanför mig är: Nacka ska ha rena sjöar. Det vill ju då ett parti, till skillnad just från det. De andra partierna som vill hälla ut olika typer av gifter i alla sjöarna.
De vill ha orena sjöar, ja.
Och sen tycker jag att den här är den roligaste av alla, Sverigedemokraterna. Bevara Nacka!
Men sluta!
Men är alltså, det inte lite, till skillnad från de andra partierna som vill utplåna Nacka?
Men bara en liten reflektion kring de här affischerna. Ja. Alltså dels, jag tror att min ståndpunkt har framkommit. Jag tycker det är ett helt värdelöst koncept att locka röster. Men bortsett från det så tycker jag att alla de här affischerna sammanfattar ungefär det jag också har bevittnat i olika typer av partiledardebatter och utfrågningar och allt möjligt i tv och annorstädes så som i Almedalen. Det är ett jädra problematiserande. Var och en av dessa partiledare lyfter fram återkommande problemen vi har. De känner vi ju ganska väl till när det kommer till det rättspolitiska området. Det man skulle kanske kunna efterlysa som skulle kännas väldigt fräscht, det är ju om någon också kan leverera lite handfasta idéer och tankar om hur man ska komma till rätta med det här.
Och inte bara floskler. Deras eventuella tanke på lösning skulle kunna vara.
Yes.
Det är som att de tror att man vill rösta på dem för att de visar att de har förstått att det är ett problem. Ja,
exakt. Det blir bara en populistisk smörja, liksom. Det är ingenting, återigen.
Nej, det är ingenting. Låt oss bevara Nacka. För mig är det jag ska komma svara på alla frågor. Bevara Nacka bara. Nej, men och en annan sak. Jag håller med dig till 100% om den analysen, Anna. Det andra också som jag märker när man lyssnar, när man försöker orka med sig de här partiledardebatterna, även om det är trams på de allra flesta håll. Men det verkar i år vara väldigt, väldigt viktigt med lag och rätt, brott och straff, trygghet och säkerhet. Partierna tävlar, om man skulle säga bildliggöra deras ord så skulle jag behöva rita 8 stycken partiledare som tävlar om att ha störst boxhandskar på sig. Hur hårt och handlingskraftigt de ska boxa ner allt från gäng till
just det.
Hur starka lagar vi ska ha och hur obarmhärtiga vi ska vara och så vidare. Alltså det är extremt viktigt. Och då såg jag någonstans en undersökning. Det är den första valrörelsen där frågan om lag och ordning är i topp av alla liksom valfrågor sedan 1979. Nu är liksom den frågan max. Och då undrar ju jag...
Får jag bara fråga, 79, vet du, var det barnrättsfrågan då som var så het? Vet du det?
Det var två saker som var väldigt heta 79. Dels så skaffar man rätten till aga.
Mm.
Och så gjorde man homosexualitet friskt.
Ja, just det. Det var också där.
Mm, det är det året.
Intressant.
Men då ställer jag mig själv frågan. Är det här verkligen den viktigaste frågan för oss alla? Är det liksom brott och straff som påverkar oss alla i grunden? Är det den som ska få oss att välja vilket parti? Är det en hjärtefråga? Varför är den så jävla viktig? Eller är det politikerna som har gjort den viktig? Hur påverkar det egentligen gemene person av brott och straff? För de allra flesta av oss skulle jag vilja säga föds, lever och dör. Mm. Utan att vara särskilt brottspåverkad. Mer än att man blir påverkad av det man läser.
Mm, absolut, helt enig.
Är det ändå det som ska avgöra vad man ska rösta på?
Alltså, tittar man på nationella trygghetsundersökningen. Den här undersökningen som sker årligen. Och där man undersöker den svenska befolkningens utsatthet för brott. Och också upplevd otrygghet och så vidare. Så är det ungefär 20% av befolkningen. Alltså mellan 16 och jag tror 84 år som man tillfrågar. Mm. Som utsattes för brott mot person förra året. Alltså misshandel, hot, sexualbrott, personrån. Och så vidare. Och det är en diskret minskning sen året innan. Så det har i vart fall inte skett någon radikal liksom, stegring på så sätt. Utsattheten är störst i de yngre åldersgrupperna. Och det är ju oroväckande naturligtvis. Och hot är den vanligaste brottstypen i den kategorin.
Mm.
Vad gäller egendomsbrott så utsätts ungefär 13% av alla hushåll förra året. Och då kan det vara fråga om stöld, alltså bilstöld och cykelstöld.
Tillgreppsbrott,
ja, precis. Det är också en viss minskning från året innan.
Mm.
Och tittar man på otryggheten då, den upplevda otryggheten, så uppgav ungefär 28% av befolkningen 2021 att de känner sig mycket eller ganska otrygga. Eller att de till följd av otrygghet undviker att gå ut ensamma under kvällstid. Det är också en liten minskning från 2020. 2% minskning. Och man kan konstatera att kvinnor är mer otrygga än män. Så att inte heller där så är det ju liksom någon radikal förändring. Det som jag tycker är väldigt oroväckande siffror, och det är även det här med otryggheten, det är ju trots allt en tredjedel av vår befolkning som upplever sig väldigt otrygga. Så har man också undersökt oro över brottsligheten i samhället. Och hela 45% av befolkningen oroar sig över brottsligheten i Sverige 2021. Mm. Också en liten minskning ska sägas från 2020. Och då vill jag bara säga så här, jag tror ju att mycket av den här oron handlar om det som du var inne på, som man läser om och tar till sig. Och jag tror att gängkriminaliteten, skjutningarna och den här typen av våldsfenomen absolut har ökat på otryggheten. Även personrån som det rapporteras om ganska frekvent, som sker just ute på gator och torg och som drabbar i alla åldersgrupper egentligen. Mm. Och det som är lite problematiskt är ju att vi vet ju att det sprängs och det skjuts och så vidare. Och vi vet att unga män är överrepresenterade när det gäller de här brotten, både som offer och som gärningsmän. Vi vet också att skjutningarna har ökat, liksom antalet sprängningar. Men problematiskt nog så vet vi ju egentligen inte så mycket alls. För den forskning som finns har ju inte liksom lyckats visa på tydliga orsakssamband. Och med det vill jag vill runda av den här sifferkavalkaden med att säga att uppfattningen om brottslighetens utveckling i Sverige tror jag speglar det här. 80% av befolkningen mellan 16 och 84 år tror att brottsligheten i Sverige har ökat kraftigt eller något under de tre senaste åren. 80%.
De tror det, fast den inte har det.
Fast den egentligen inte har det. Och det tycker jag är ganska oroväckande på något sätt.
Ja, Där är det ju viktigt med olika typer av folkbildande poddar till exempel. Där man försöker stävja det här. Och jag skrev här två siffror. 20% drabbade, 45% är oroliga. Alltså det finns ju, det var ju lite min hypotes. Det finns ju en obefogad oro. Mm. Den ska man ju ha djup respekt för. Den är inte felaktig. Men den är rent statistiskt sett lite obefogad. Och jag tror inte att det hjälper när politikerna gör det till sin absoluta prio ett.
Såklart
fråga. Hur
inte.
Kan det vara viktigare med det än klimatet, till exempel?
Till exempel, ja.
För att om inte planeten finns kvar så är vi döda ändå.
Men det, jag tycker också att det skildrar lite grann vilket ansvar politiker har att röra sig med fakta. Att utgå från en faktabaserad grund i sin retorik. Och det tycker
men det
jag...
säljer inga klickarna.
Nej, det gör ju inte det. Och det säljer... Man får inte rösta på det heller, dessvärre.
Nej.
Men jag tycker att det är ett liksom, bedrägligt beteende mot demokratins grunder. Om jag uttrycker mig så.
Det är ett brott fan i sig. Bedrägligt beteende mot demokratins grunder. Vi får in den i regeringsformen. Jag läste också en ny artikel. Magnus Sjöberg, han är chef för taktiska rådet på nationella operativa avdelningen.
Mm.
Han slog huvudet på spiken, tycker jag. Mm. Han säger att det går inte att knäcka de här gängen. För politikerna pratar om så här, välj oss, vi kommer knäcka gängen. Vi kommer liksom kasta in dem och vi kommer vinna om du bara ger oss lite makt. Och han då, han om någon... så att säga, vet ju det som går att veta om det här komplexa frågan. Han säger att det går inte att knäcka gängen. Det här är inte en organisation som man bara kan pulverisera upp. Och han säger, även om politikerna lovar att göra det bara om de kommer till makten. Och det är som vanligt enkla lösningar som utlovas på extremt komplexa problem. Och allt för att fiska de här rösterna. Jag tycker att det var fräscht att höra, att gå till källan och höra någon som en motvikt till det här.
Ja, och låt oss inte glömma att ökningen vad gäller skjutningar och sprängningar är ju inte dagsfärsk. Den trenden har vi ju sett ett antal år nu. Och vi har ju en sittande regering som inte har lyckats, trots löften, att ändra på den trenden så att säga. Så att,
viljan har nog funnits, men det
absolut.
Är svårt.
Det är svårt.
Upplägget för dagens podd, det är att jag har sammanställt lite av vad de olika partierna säger sig vilja faktiskt göra åt rättspolitiken om de får chansen. Och jag tänker ta parti för parti. Och sen tänker jag avsluta med att gå igenom en undersökning där poliserna själva får svara på frågan vad de tycker bör göras. Alltså de som faktiskt står så att säga mitt i skiten.
Det gillar man ju.
Och försöker ösa. Ja. Och jag har tagit dem helt utan inbördes ordning. Som ni kommer märka. Men jag börjar med Socialdemokraterna. De vill rekrytera fler poliser. 10 000 fler 2024.
Mm.
De vill stoppa gängkriminaliteten.
Wow, jag trillar nästan av stolen nu.
Och de är inne på då att det krävs olika insatser. De vill avskaffa straffrabatten för 18-21-åringar. Vill du säga någonting om straffrabatt?
Jag vet inte. Jag tycker att om du undrar min personliga åsikt så tycker jag att det är rimligt.
Ja, alltså att man ska inte få ett lägre straff bara för att du inte har kommit upp i åldern, så att säga. Och det här är ju en stor del för att försöka knäcka gängen, därför att de har ju som ett utsuderat system där de använder sig av yngre för att de ska kunna hålla på längre och de ska få mindre straff. Och då vill man helt enkelt slundan den arbetsmetoden.
Ja, och det är ju faktiskt så också att om man håller även unga mördare inkapaciterade så kommer det få en påverkan, någon slags effekt i vart fall på det som sker på utsidan.
Exakt. Medan man sitter i fängelset så dödar man inga nya.
Nej.
Bättre anpassade påföljder för unga och sociala insatsgrupper. Och de vill bekämpa mäns våld mot kvinnor.
Mm.
De vill höja minimistraffet för våldtäkt. De vill öppna fler våldtäktsmottagningar. Och de vill skärpa kraven på dömda för att delta i behandling. Mm-hmm. Och sen vill de öka på stöd och skydd för kvinnor.
Det tycker jag lät bra, tycker jag.
Ja, om man ska försöka få slut på någonting så det som går att behandla kanske man försöker med. Det är väl det de tycker.
Ja, och samtidigt det man kan sakna är kanske ett preventivt perspektiv.
Mm.
Vi kommer förmodligen inte få ner mängden våld mot kvinnor genom att erbjuda, ja kanske att man inte återfaller lika ofta, men vi vill ju förhindra våldet.
Ja, det här är ju allt det här är ganska reaktiva lösningar.
Ja, det får man ändå säga.
Sånt som sker efteråt. Mm. Sen tar vi Moderaterna. De vill skärpa straffen för flera olika brott, till exempel våld och sexualbrott.
Mm.
Och straffvärdet så har de en liten lösning som är att man ska summera straffvärdet av de tre allvarligaste brotten och räkna ihop dem. Och sen ska man börja trappa av straffet. Alltså annars är det så här, om du har begått tre brott så kommer du också bara bli straffad för det grövsta och sen konsumeras liksom de andra två. Medan de har en annan lösning på att du faktiskt plussar ihop de tre grövsta brotten och sen så plockar man därifrån.
Mm. Gillar jag också.
De vill avskaffa ungdomsrabatten för alla brott som begås av gärningsmän över 18, alltså samma som sossarna där. Utländska medborgare som begår brott som har straffvärde som normalt leder till fängelse ska utvisas som huvudregel. De vill fördubbla straffen för gängkriminella och de vill införa en straffskärpningsgrund för vissa allvarliga brott. Alltså om man kommer fram till en viss typ av brottslighet så ska det då finnas en särskild straffbedömningsmodell där då. Och då ska man då enligt dem få ett fördubblat straff för viss typ av brottslighet.
Vad skulle man kunna tänka sig, vapenbrott till exempel? Skulle man kunna tänka sig att det ingår i den där...
Ja, de har inte specificerat det här, vissa allvarliga brott, men de specificerat det ska gälla gängkriminella, så det är väl en viss typ av brottslighet då. Det är ju såklart, när man ändrar en lag så kommer ju det slå på alla gärningar som passar in med de rekvisiten. Men vissa av våra paragrafer är ju designade för att de ska gälla vid en viss typ av händelse, men sen är det ju såklart att flera händelser kommer kunna matcha in på samma sak, även om man inte är gängkriminell, menar jag. De vill inrätta ett straffrättsligt förbud mot att vara med i ett kriminellt gäng.
Det är spännande.
Den är väldigt spännande att höra vad de tänker. För att man ska ju vara försiktig med att tro att det här är en organisation där man liksom köper ett och kan påvisa ett medlemskap. Det här är oftast ganska löst, ihopsammansatta, svårbedömda. Så att kunna påvisa... jag ser att det vill till en hel del spaning för att kunna bevisa att du är har delaktighet och... delaktighet, att du har insikt i ett gängs liksom planer och att du har vinning i det. Det är lite som jag tänker med att man håller på med grov organiserad brottslighet så som narkotikasmuggling. Att kunna bevisa att du sitter på toppen av en organisation, det kräver enormt mycket resurser och spaning. De vill ge polisen möjlighet att avlyssna gängkriminella utan att det finns en konkret brottsmisstanke. Och det här har vi varit inne på ett tidigare kapitel, alltså att avlyssna någon krävs en skälig misstanke i grunden. Och här pratar ju de om att de vill göra det så att säga i förväg. Och fram till idag så är det bara Säpo som har de möjligheten att använda hemliga tvångsmedel i förebyggande syfte. Och här säger då Moderaterna att de vill öppna upp för att kunna göra det i fler fall än så. Och de vill införa system med anonyma vittnen.
Just det.
Det var de. KD, de vill förebygga brott genom att stötta familjerna. Alltså de pratar om att i kommuner ska det finnas någon form av familjestödsprogram. De vill skärpa
straff. Pratar vi om, får jag fråga, är det fokus på utsatta områden här?
Alla kommuner.
Ja, okej.
Ska ha någon form av familjestödsprogram. För att man helt enkelt ska få hjälp med... att stötta familjerna och därmed preventivt förebygga brott.
Ja, men det känns ju ändå fräscht. Då är de ju inne lite på det förebyggande arbetet.
Ja. Ja. De vill skärpa straffen. De säger att grova brottslingar ska sitta i fängelse under så lång tid att de inte kan begå nya brott. 10 000 fler poliser. De vill höja lönen för poliser och de vill avlasta polisen så att de kan bekämpa brott. Återigen, slopa straffrabatt.
Renodla verksamheten då.
Slopa straffrabatterna. Åldersrabatt, mängdrabatt och fler rabatter, de behöver avskaffas enligt KD. De vill slå tillbaka mot den organiserade brottsligheten. De vill införa anonyma vittnen och preventiv avlyssning. Det är samma sak för som Moderaterna. De vill stoppa stöldligorna genom att stärka tullen och gränskontrollen. Och de vill motverka våldsbejakande islamism och hedersbrott. Det, jag tycker att det är lite luddigt. Vi vill motverka.
Ja, det känns lite diffust. Då är vi där lite igen.
Och jag vill också säga det väldigt noga, att det kan ju vara så att partierna vill fler saker än de jag läser upp. Men jag har plockat dem som de själva skriver på sina hemsidor som så här, det här vill vi. Sen kan man säkert klicka sig till all förbannelse och de vill säkert mer. Men nu har jag tagit top off. Sen tar vi Sverigedemokraterna. Och de hade en lång text. Jag läser lite brottstycken ur det. Områdena är förstörda av socialistisk och borgerlig politik. De måste rivas. Så de menar på att en del områden helt enkelt måste rivas. Staten ska då riva dem och bygga nya kvarter. Bygga nya kvarter och stadsdelar fria från illegala invandrare, gäng och klaner.
Oh, gud. Vad naivt.
Ja. Med massinvandringen har vi fått en ny typ av brutal gängkultur. Vi säger nej till massinvandring. Och vi menar också att de i gängmiljö ska kunna dömas till särskilt långa fängelsestraff eller förvaring på obestämd tid.
Oj.
Vet inte riktigt om det är enligt med
dem. Det känns lite rättsvidrigt på något sätt.
Ja. Myndigheter ska statuera exempel och göra den kriminella livsstilen oattraktiv genom att beslagta tillgångar. Tror jag, det är bra. Är det någonting man vill så är det snor ifrån de pengarna. Begränsa rörelsefrihet för gängmedlemmar genom att omhänderta barn och unga som växer upp i en destruktiv miljö. Gängaktiva ska kartläggas genom spaning, kameraövervakning och avlyssning. Processuella hinder för en ökad lagföring måste undanröjas.
Ja, förlåt, jag har bröt dig. Men en liten kommentar där. Jag måste ändå säga att Sverigedemokraterna är ju faktiskt inne på en linje som vi har sett tidigare fungerar för att faktiskt försvåra för den MC-relaterade brottsligheten. Nämligen det här att försöka liksom ligga på tätt.
Störa ut dem.
Lagföra för så kallade skitbrott. Alltså göra det jävligt jobbigt att vara yrkeskriminell helt enkelt. Och det kan ju innebära att också se till att barn får växa upp i mer prosociala och bra miljöer helt enkelt. Jag gillar faktiskt det här.
Alltså jag håller med dig, och bara för att ta ett exempel, det här pratade vi om för inte så länge sedan. Alltså från början hade man så här riktade polisgrupper, så här, ni åtta poliser, ni ska stöta ut, inte vet jag, Hells Angels eller vad det nu var. Och det enda resulterade i att de åtta poliserna blev extremt hotade, hatade, fick leva under skydd och identitet och så vidare. Och sen bytte man system som sa att alla poliser i, låt säga, Södertälje, från trafiken till barnförhöret till alla andra, så fort ni lämnar stationen och så fort ni ser de här människorna som vi vet står för 98% av all skit i den här stan, så ska de lagföras. Vänd upp och ner på dem. De ska helst inte vilja lämna sitt hem. Och på så sätt så vann man ju till slut. Så att ja, men jag skulle ändå vilja hävda att man behöver hålla sig till de lagar.
Ja, men självklart. Det är ju givet den delen, så att säga.
Absolut. Och precis som ni hör här så tycker ju vi, precis som förmodligen ni som lyssnar, alla partier har någonting man tycker om och alla partier har någonting som man så att säga vill skära ur sig ögonen ur när man läser.
Jajamän, så är det.
Något sista här. Kraftigt höja skadestånden till brottsoffer. Jag är fortfarande på Sverigedemokraterna. Höja straffen för allvarliga brott. Avskaffa alla straffrabatter. Begränsa rätten till permission för dömda. Höja polisernas löner, inför en betald polisutbildning och utvisa utländska kriminella och upphäva medborgarskap.
Det känns som att Sverigedemokraterna har en mer offensiv approach runt de här frågorna än vad jag har hört att de andra partierna än så länge har.
Men de är ganska smala i vilka de är ute efter.
Det kan man säga. Men likväl.
Sen, ja, absolut. Vänsterpartiet. De vill minska den grova kriminaliteten och stärka människors trygghet. Och de säger så här, istället för politikers prat om längre och hårdare straff, det vill säga alla som vi har hört hittills, alla partier som har dragit hittills är för liksom längre och hårdare tag och så vidare.
Mm.
Så vill de göra det här genom att minska klassklyftorna i samhället. Nu pratar de ju preventivt kan man väl säga.
Mm. Mm.
Forskning visar att längre och hårdare straff generellt inte får människor att sluta begå brott. Man kan till exempel se på USA där straffen är enormt hårda men brottsligheten är hög.
Just det.
Och sen pratar de om en välfungerande kriminalvård och inte förvaring.
Mm.
Att personer ska kunna komma tillbaka till ett liv i frihet och utan kriminalitet. De vill avskaffa livstidsstraffet, att inga brott ska i livstid.
Mm.
Utan att de vill då att det ska bli tidsbestämt. Att man inte ska
Okej. Mm. Mm.
Är du med?
Mm.
Och att de är emot dödsstraff.
Mm.
Men det har vi inte i Sverige. Sen har vi Centern.
Ja.
Centern vill stärka brottsbekämpningen. Eller ska vi ta en paus? Vi tar en paus först, Anna.
Låt oss gå emellan med en liten paus. Välkomna tillbaka. Idag får ni valfläsk för hela slanten. Och Ljungdahl, hon lotsar oss igenom de olika partiernas ståndpunkter vad gäller kriminalpolitiska agendan inför valet. Vad var vi? Du ville prata om Centerpartiet, var det så?
Ja, nu är det dags för Centern. Och jag tyckte att det var lite roligt på de olika partierna. Jag måste erkänna att jag har inte innan varit inne på alla partiers hemsidor och klickat mig runt. Men det fröjdade mig.
Jaså.
Men många hade upplägget vår politik från A till Ö.
Mm-hmm. Mm.
Alltså de olika liksom, tema, olika frågor. Och då tyckte jag att det var intressant för att då visste jag inte aldrig vad jag ska leta. För vissa hade ju valt att lägga det här under brott och straff. Vissa hade valt att lägga det under lag och ordning. Vissa partier hade ingen sån överhuvudtaget. Liberalerna hade till exempel en rubrik på T som hette torv. Men de hade ingenting om brott och straff eller lag och ordning.
Mm-hmm.
Men Centerpartiet, de vill stärka brottsbekämpningen med fler poliser. De vill ha en utökad lokal polisnärvaro genom en stärkt rättskedja. Det är mycket ord liksom. Men de vill minska brotten, låter det som. De vill ha nolltolerans även mot småbrott och livskvalitetsbrott. Med start i vissa utsatta områden.
Det här
lite...
Ja.
Lite som man gjorde i New York.
Ja, precis.
När man bestämde sig för att om vi tar bort alla småbrott och skit så kommer dels folks trygghet att öka, stolthet över sin bygd och därmed incitament att säga ifrån, plocka upp skräp, mindre klotter. Alltså någon form av en nolltolerans som sätter tonen. Det är också preventivt tycker jag.
En klassisk broken window theory.
Japp, korrekt. De vill intensifiera arbetet mot sexualbrott och våld i nära relationer genom skärpta straff, bättre stöd till brottsoffer och fler förebyggande åtgärder.
Mm. Och det där och är lite luddigt. Intensifiera arbetet mot. Alltså det är långt. Jag vill ha mer. Jag rotade runt efter Liberalernas tankar kring detta. Och jag hittade deras valmanifest. De sticker ut hakan och säger att de vill få bort alla utsatta områden i Sverige. Så vid året 2030 så ska vi i Sverige inte ha något utsatt område. Men om vi då tittar lite grann på hur de vill jobba mot till exempel gängkriminalitet så tar de också sikte på fler poliser med bättre betalt. De vill på sikt nå 33 000 poliser så att polistätheten i Sverige blir minst lika hög som i övriga Europa. Det ska också vara attraktivt att vara polis. De vill se längre straff för grövre brottslighet och de vill också avskaffa mängdrabatter. Och de nämner några olika exempel brott där som de vill skärpa straffen för. Det är bland annat vapenbrott, våldtäkt och utpressning. De vill också införa ett nationellt avhopparprogram för att fler ska kunna lämna då sitt kriminella liv. De är också lite inne på att ge polisen fler verktyg och nämner bland annat det här med möjligheten att kunna jobba med hemliga tvångsmedel. Både vid misstanke om brott och utan skälig misstanke. Stoppa kriminaliteten redan i klassrummen. Det tyckte jag kändes lite peppigt. Alltså de vill jobba för att stärka skolorna i, och med då fokus på Sveriges utsatta områden. För att förhindra att fler unga glider in i kriminaliteten. Att, och det här skulle ske då bland annat genom att skolorna ska stärka sitt våldspreventiva arbete och tätare samverkan med polis och socialtjänst. Ja, inrätta ungdomsfängelser är de inne på. De är också inne på mäns våld mot kvinnor, att det ska upphöra. Och de vill jobba lite mer med skyddade boenden och ett nationellt program för det. Sen tyckte jag, de hade en spännande punkt på slutet. Det finns många, många fler. Vi hinner inte rabbla upp alla. Men de vill alltså inrätta ett europeiskt FBI.
Mm.
För att liksom jobba med den gränsöverskridande brottsligheten.
Ja.
Och det kanske...
Och skrev också att rättsstaten är en liberal uppfinning. Det tyckte jag var att, ja, att hoppa upp på en ganska hög häst.
Det var kaxigt.
De har egentligen kommit på rättsstaten. Jag vill bara förtydliga här nu för er som reagerar på... Det är inte så att Anna är kommunpolitiker för Liberalerna. Att
absolut
jag tog
inte.
Sju partier och Anna tog en lång harang och liberal. Jag gav henne helt enkelt så här, ta du nu en semester i London. Men om du hinner, ta ett parti. Och då gjorde du det.
Ja, det gjorde
jag. Fast att ni undrar varför jag tog sju lite snabbt och sen så kom liksom allt positivt om Liberalerna. Det är för att Anna gjort en läxa, för att hon är en duktig person.
Allt positivt om Liberalerna. Ja, jag vet
Nej,
inte.
Men alltså, ja. Sen så har vi då den sista som är Miljöpartiet.
Ja. Yeah.
Kraft, de vill ta krafttag från gäng, mot gängkriminaliteten, till skillnad från alla andra. De vill arbeta förebyggande med tidiga insatser. De vill höja vissa straff. De är extremt luddiga skulle jag säga. Alltså,
vad betyder det?
De vill arbeta höja vissa straff och ta krafttag. Men det finns säkert ett hur. Men det är i alla fall inte det som de har skrivit enklast på sin hemsida.
Mm.
De vill reformera den slutna ungdomsvården. De tycker inte att den funkar och de vill göra om den.
Nej, då har de nog en poäng i.
Absolut. Ge polisen mer resurser och placera fler poliser närmare medborgarna. De vill göra det lättare att beslagta kriminellas vinster. Där får de ett pluspoäng av mig. De vill klara upp fler brott. Punkt. Fast det är ändå gulligt. Alltså jag är för. Jag tycker också att det är toppen. Men det är väldigt svävande. Och de vill öka stöd till vittnen. De vill också intensifiera arbetet med mäns våld mot kvinnor. De vill också skydda barn från sexuella övergrepp.
Det är vi också för. Det är jättebra. Verkligen, det är jättebra.
Och de vill också ta krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Ja, alltså vi
och så
får
vill
ju...
de också ge brottsoffer stöd och höja ersättningen kraftigt för brottsoffer.
Man får ju utgå från att de har liksom berett de här frågorna som de väljer att lyfta upp främst. På liksom agendan nu.
Och sen blev det bullet points.
Sen, ja, lite så.
Mm. Jag skulle vilja så här sammanfattningsvis säga en sak. Att det låter ju inför valen i år, precis som alla andra år. Att de vill ju i princip samma sak allihopa.
Mm.
Världen ska bli bättre, målen ska skingras, människor ska må bättre, de onda krafterna ska bort, fler poliser, fler lärare, fler undersköterskor, högre lön. Alla lovar i princip exakt samma sak. Här och var så har något enskilt parti någon liten liksom där man lägger mer tyngdpunkt. Men det är ju på det här sättet man jobbar, för de vågar ju inte nu säga exakt vad de vill och tänker göra, för att de vill ju så säga att så många som möjligt ska kryssa i deras. Så många som möjligt ska vilja bevara Nacka och inte jämna Nacka med marken.
Det här jag menar, det här är ett bedrägligt beteende mot de demokratiska fundamenten.
Ja.
Jag vill veta som röstare.
Ja, exakt. Tala ur skägget.
Ja.
det här är ändå intressant och det var ju det jag flaggade för från början. Vad tycker egentligen polisen själva behöver göras? Polisförbundet har beställt en Novusundersökning där Polisförbundets medlemmar själva fått svara på vilka av alla de här kriminalpolitiska förslagen som nu har läggs fram som polisen tycker är nödvändiga, alternativt inte nödvändiga då, för att kunna trycka tillbaka brottsligheten. Vilket alla 8 partier vill. Det är ingen som säger så här, vi ska ha mer brott.
Nej,
färre uppklarna. Så. Och de 4 mest, då fick de då ta ställning till 35 olika kriminalpolitiska förslag. Och av dem så har de här 4 förslagen fått flest röster, så som de här är absolut nödvändigt för att vi ska kunna trycka tillbaka brottsligheten.
Intressant.
73% av Polisförbundets medlemmar, den som vann, är att de vill ta bort mängdrabatten. Alltså det här med att du bara för att du begår fler brott så ska du inte få lindrigare straff. Det är ju en, det är en dum jävla rabatt alltså.
Det är en sån jävla tankevurpa.
Jaha, du mördade 3 människor. Ja. Ja, men vi tar för den första och de andra 2 får på köpet.
Nej, men alltså det är inte klokt. Det finns ingen rim och reson i det överhuvudtaget tycker jag.
Och det, jag har lite olika tankar kring det. Ett, så säger det ganska mycket om brotts, alltså de anhöriga och alla offer kring de brotten som begås. Men 2 också, att som polis veta att man jagar och kämpar och sliter och utreder för att komma så att säga till sista punkt på sista sidan och ändå veta att den här skiten kommer konsumeras av det andra som han eller hon har gjort. Det ger ju inte någon sån direkt riktig eld i magen.
Nej, men det gör det ju inte.
Det är så att säga en turn off.
Mm.
På plats nummer 2, 66% av Polisförbundets medlemmar vill avskaffa automatisk frigivning efter 2/3 avtjänat straff.
Ja, det kan jag också tycka är rimligt.
Håller med. 100%. Alltså om du får 6 års fängelse så ska du inte bara gå ut efter 4. Då behöver vi inte säga att du får 6 år.
Exakt. Exakt.
Nej. Och om du inte uppför dig gott i fängelset så ska du få andra så att säga återdragningar. Får du mindre sig?
Precis. Några, får man, eller du vill kanske ta några fler platser på listan först?
Jag tänkte ta 3 och 4.
Varsågod. Här kommer.
3 är 64%. De vill avskaffa ungdomsrabatten från 18 år. Alltså överens med ganska många partier. Från 18 år så kommer du dömas till samma straff som om du är 48.
Mm.
Och 64%, lika många, vill utöka utvisningen av utländska medborgare som döms för brott. Där har du polismedlemmarnas topp 4 i vad som är nödvändigt för att trycka tillbaka brottsligheten. Och sen är det ju en lång lista. Alltså högt upp kommer fler poliser. En är väldigt intressant tycker jag, som jag tycker är signifikant. På plats 7, att stärka samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamheter. Den är högt upp och det tycker jag är vettigt, för poliser fattar att ska man få bort brottsligheten så är det inte bara jaga dem och höja straffen. De måste sluta vilja bli kriminella.
Ja, och man måste ju vara proaktiv och vara det tidigt när man får red flags.
Du har ju listan framför dig.
Ja, jag skulle vilja göra ett par korta reflektioner. Du nämnde det här med att 61% önskade fler poliser. Och det tycker jag är lite intressant. Nu har jag själv inte faktiskt besvarat den här enkäten. Jag måste ha missat den eller inte fått den. Eller jag vet inte. Men jag tycker det är lite förvånande att det inte att inte många tycker att vi kanske är faktiskt, kanske inte exakt tillräckligt. Vi kanske behöver vara ett gäng till, såklart. Men att vi nog skulle kunna effektivisera det svenska polisarbetet genom att titta hur vår organisation ser ut. Och faktiskt återgå till ett koncept som vi känner till från förr. Det vill säga där vi hade renodlade grupper som jobbade mot narkotikabrottslighet ute på gator och torg. Där vi hade en välfungerande ungdomssektion som jobbade tidigt med tidiga insatser. Det tycker jag är lite förvånande att det är så lätt att skrika efter att vi ska bli fler. Jag är inte så säker på att det är ett framgångskoncept, faktiskt. Nej. Det var den ena. Kommentar.
Men du kanske mer lutar åt den här punkt 14 också. Ett mer administrativt stöd för att frigöra också polistid.
Det är väl tangerar.
Det är också ett sätt att få ut mer polis av samma numerär.
Mm. Men det tangerar ändå det jag skulle vilja se.
Ja, absolut.
Men också punkten 18. Mer resurser till Nationellt Forensiskt Center, NFC. 41%.
Jag tänkte väl.
Ja, att den inte skulle... Det är 41% som tycker att det är vettigt. Och det tycker faktiskt jag också. Och det är av en väldigt viktig anledning. Det är att som det är idag så klarar vi inte att hålla våra häktningstider. Vi har folk som sitter häktade jättelänge. Vi har brott som ska hanteras skyndsamt men som bromsas upp på grund av att det är sådana katastrofala köer på NFC. Så vi skulle få lite svung i maskineriet när det kommer till de grova brotten, tror jag, om NFC fick mer resurser. Tack för ordet.
Alltså, och där får ju Sverige gång för annan ganska hård kritik från europeiskt håll att vi har alldeles för långa häktningstider. Och i många gånger där ärendet är klappat och klart, förutom att man väntar på de här jävla analyserna. Och innan man har fått dem kan man inte släppa ut folk.
Exakt.
Nej, det är odugligt. Håller helt med. Jag skulle försöka sammanfatta det här och komma med lite poddens tips till er nu som går, ni som är
i väntans tider.
Ni som är röstberättigade.
Ja.
Och är ni det? Nu håller jag upp liksom mitt allra allvarsammaste pekfinger som du kan se. Jag vill inte veta av att du inte röstar. Att du sitter hemma på dina slappa skinker och tänker att alla politiker är dumma huvudet, det spelar ingen roll vad de säger, alla vill bevara Nacka och så vidare. Du tar din förbannade skyldighet och rättighet och går och röstar.
Ja. Precis. Bra,
sen har jag gjort upp en liten fempunktslista. Poddens tips.
Är det en jätteviktig lista?
Det här är en jätte... Jag gör både den och rövhatten idag.
Varsågod.
Jag och Anna kan med varm hand säga, skit i de förbannade valsedlarna. Alltså löpet som sitter på lyktstolparna. Skit också i allting som politikerna säger och gör just nu. Utgår från vad de håller på med under lång tid. Är de kappvändare nu? Alltså, för nu, just nu säger alla vad som helst för att få makt. Så skit i nuläget. Jag vill att du identifierar dina hjärtefrågor. Vad är absolut viktigast för dig? Är det brott och straff, lag och ordning? Är det skola? Är det vård och omsorg? Är det politik? Eller jag menar klimatpolitiken. Alltså vad är det egentligen som är viktigt för dig? Punkt 3 trycker Anna är väldigt viktig.
Ja, den här tycker jag är absolut viktigast.
Den får du ta.
Förse dig med fakta rörande dessa frågor. Gör din läxa, läs på. Men vänd dig till valida och bra källor skulle jag vilja uppmana till. Så att du får en utgångspunkt för ditt beslut, hur du ska rösta, som är liksom baserad på någon slags faktamässig grund.
För att om du har identifierat ett problem, det är en hjärtefråga för dig. Om du inte själv faktamässigt vet, forskningsmässigt, vad som är en välfungerande lösning på det problemet. Det är inte först då du sen kan lyssna, vilket parti vill göra så?
Exakt.
Det är någonstans här som du börjar landa i att du då utvärderar partierna utifrån det du har lärt dig när du har sökt fakta. Och det partiet som nu verkar ligga mest i linje med forskningen som i den här hjärtefrågan, det är också det partiet som borde få din röst. Och sen skulle jag också vilja hävda att du och jag lyssnar ganska mycket i varje beslut som vi gör, både för podden och som privatpersoner. Lyssna på din magkänsla. Alltså vad har du för värdegrund? För där är ju där tycker jag i alla fall att partierna är rätt tydliga med människosyn, värdegrund och sådär. Och det ser man igenom. Och då får du väl välja ett parti som matchar din värdegrund.
Och det kan ju också vara ett tips från coachen att göra en liten faktakoll. Kanske gå tillbaka lite i tiden och läsa på lite hur de här politiska ideologierna faktiskt har växt fram.
Mm. Den tycker jag är väldigt viktig, Anna. För att det kan vara att de står och gastar hest om någonting nu som de är så himla för. Mm. Och så ser man att ja, men i 43 år har du varit emot.
Mm.
Det, så att säga, det finns lite saker i garderoben.
Ja, det gör det. De ska skola luftas.
Ja. Tror du att vi har hjälpt någon nu?
Ja, säg det. Eller kanske bara snurra till det för jättemånga människor.
Ja.
Nej, men jag hoppas, alltså jag tror nog det ändå. Det har hjälpt mig. Jag har lärt mig mycket i det här avsnittet också.
Ja. Jag tyckte det var intressant. Jag skulle faktiskt föreslå att ni går in i de 8 största partierna och kika på deras hemsidor.
Mm.
Det säger en del om vilka frågor, för nu har jag ju ska säga, klickat mig fram till brott och straff, men bara när man kommer in på hemsidan, startsidan, där får du en ganska stark indikation av vad de tycker är det viktigaste.
Just det.
Och för många av dem så står ju brott och straff så att säga in your face, och för några så fick man klicka rätt långt innan man hittar någonting om det. Och då får man matcha det med vad man själv tycker. Då
får man gå ut på Riksväg 50 och läsa på valaffischerna istället.
Berst mot berst på berst.
Nej, men bra roddas med manus, Lena. Jag är så tacksam att jag har sluppit detta och har kunnat fokusera på att förlusta mig. Abroad.
Ja.
Men du, innan vi släpper fram dig och din rövhatt så har vi ju lite samhällsinfo för att imorgon, vad är det som händer då?
Nej, men alltså jag måste ju ta typ 3 Imodium.
Har du packat väskan?
Packa väskan?
Ja.
Vad ska jag packa i den?
Det är den du ska till förlossningen.
Ja. Oh, det här brevet som man skulle skriva. Jag vill ha 3 Haribo-nappar. Jag vill lyssna bara på Pittlemark.
Det är som en jävla rider.
Jag vill att någon masserar min svart. Vad är det för jävla dumheter?
Och sen vill jag gärna ha langgång med flaggstång till. När... Ja, nej.
Bullfita?
Nej, va? Ursäkta.
Faktiskt att jag tappade den på riktigt där.
Jag vet inte hur du ska ta dig från den till att boken kommer imorgon. Men varsågod, gör gärna ett försök där, Lena Ljungdahl.
Jag kanske behöver förklara varför jag sa som jag sa. Det är ett hysteriskt roligt avsnitt i någon svensk jättedålig tv-serie, jag vet inte vilken, när det är lite språkförbistringar i förlossningssalen. Men hon ska bjuda på bullfika, men han hela tiden hör bullfita.
Ja.
Jag kommer inte ihåg vad det
är. Åh, gud.
Åh, gud. Boksläpp imorgon. Det är helt korrekt, Anna.
Ja.
Det är det.
Vi kommer att såklart fira detta i sociala medier, framförallt på Ljungdahl och Jinghede.se. Och fira gärna med oss. Sprid gärna ordet om vårt verk. Att det nu äntligen har kommit till jorden.
Mm. Jag håller med.
Och den har fått ett namn också. Någon måste dö, heter den. Heter hen.
Mm.
Oh, nu, Lena. Rövhatten.
Ja, nu kommer den.
Lenas rövhatt.
Bevarad macka. Nej, jag har en annan rövhatt. Jag kom åkande.
Och nej, ska vi ut i trafiken nu igen?
Vi ska ut i trafiken.
Men alltså, vad är det med dig och de här transportmedelssituationerna?
Ja, men i det här fallet så ska jag nu rikta mitt brinnande och oheliga hat och vrede mot inte de som sitter i bilen, utan mot gående personer.
Jaha, oj då. Okay.
Jag kommer på en lång, 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 lång raksträcka.
Mm.
Det är inte bil ute.
Eller?
Ja, i jag. Det, jag är den enda personen i bil.
Mm-hmm.
Jag kommer, och i svackan på den här långa sträckan, alltså du ser säkert en halv kilometer. I svackan, precis på den här långa sträckan, så finns det ett övergångsställe.
Okay.
Och när jag kommer här och åker, då blir det rött helt plötsligt. Och det här är inte ett rödlyse, så att säga, som blir rött då och då. Med periodicitet.
Nej, just det. Ja.
Utan här krävs, så att säga, en aktion. Så som en finger mot en knapp.
Just det, manöver. Mm.
Låt mig nu rikta mitt blinda hat mot dig, fotgängare. Som trycker på knappen.
Och sen går.
Och går. så att säga, du är on the safe side.
Ja. Yeah.
Och sen blir det rött. Alltså du trycker på knappen och går mot röd gubbe.
Men,
och sen befinner du dig på gåstigen på andra sidan. Och jag måste stanna för att sitta och titta på ingenting!
Nej,
jättelänge.
Men tror du, kan det här vara en effekt av, så att säga, någon slags försök att kompensera att man går mot röd gubbe? Alltså att säga...
Va?
Ja, men alltså att det känns lite så här... Man har ju ändå lärt sig att man ska ju inte helst gå mot röd gubbe. Även om man gör det.
Men blir det inte mindre rött för att du pillar på en stolpe?
Nej, men det är lite så här, nu kommer du ju... Nu har jag ju signalerat att jag vill... Nu kommer du ju slå över till grönt här. När jag kommer kanske halvvägs eller på andra sidan. Jag vet inte.
Ja, det där håller fan inte Ingede. Jag vill bara åka nära dig och klippa dig med dörren.
Ja, men tror du att de gör det för att jävlas då? Jaha. Jag tror inte det alltså. Eller tror du på riktigt att de... Nej, jag går. Ja. Nej, fan, den där jäveln som kommer 500 meter, den ska få stanna.
Det kan
den
inte finnas någon annan anledning. Om du kommer till en väg där det inte finns några bilar in sight och du ska gå över. De som är ursäktade, det är ju de som inte... För alla vi andra, vi jassar ju bara över och låter liksom det vara grönt.
Naturen har sin gång.
Av den enkla, det finns ju. Om vi bara ponerar att det här övergångsstället inte hade rödlyse.
Det
finns ju, så att säga, obevakade övergångsställen. Människor har ju alla tider lyckats ta sig från ena sidan från en väg till den andra sidan på en väg utan att trycka på en knapp.
Absolut.
Mm. Och om du behöver trycka på knappen, det vill säga du är halt, lytt, gammal, blind, går med barn eller att det är vältrafikerat. Du vill inte liksom kryssa mellan bilarna för du är rädd om ditt liv. Tryck för fan på knappen. Men stå då ditt lilla åbäke
och
still. Och vänta till det blir grönt.
Kan det inte helt enkelt vara så att det är människor som är dåliga på att planera sitt gående? Alltså, de kommer fram till ett övergångsställe. Oj, här ska jag gå över. Jag trycker pling på knappen.
Ja.
Nej men, oj, jag har ju oceaner av tid på mig. Jag behöver inte stå här och vänta.
Du menar att de inte ser det
just
innan?
Just det, att de gör inte förarbete. De söker inte av innan. Utan de är så fokuserade på att här ska jag gå över. Här kan det komma bilar. Så jag trycker. Och sen, det är då de inser att, amen, det här var ju dumt.
Låt oss hoppas att de aldrig någonsin sitter i en bil. För det här med höjblicken... är ju, så att säga, A och O. Om man, så att säga, ska vara en trafikant. Och fotgängare är ju faktiskt en trafikant.
Ja, definitivt. Så är det.
Nej,
men jag backar i den här.
Du gör det
ändå? Ja, gud, jag har ju suttit i den där bilen själv 10 000-tals gånger.
För när man sitter där och man vet att det är någon jävel som har tryckt på knappen. Och då börjar jag ju likt, liksom, jag ser ju som besatt ut. Jag måste eyeballa personen.
Det är där vi skiljer
oss. Var är du som har tryckt på knappen?
Och så börjar man sig skönja. Och varför gjorde du det?
Det sjuka är att den här personen kan vara så här 100 meter bort.
Exakt.
Man kan ha ett jävla klipp i stegen.
Ja.
Du är ju Usain Bolt och du hade fan i mig inte behövt trycka på knappen även om det var liksom autobahn. Du hade kunnat ta dig förbi ändå. Om jag skulle trycka på knappen, alltså jag hade hellre dött än att trycka, gå och sen känna att det blir grönt bakom min rygg och så får någon annan ta. Du snor andra människors tid till ditt fattiga liv.
Så du hade hellre stått kvar där som en tönt i flera minuter och väntat?
100%! 100%! Men jag hade aldrig tryckt på knappen. Det finns ju hur många övergångsställen som helst som inte har någon sån här jävla stolpe att trycka på. Ändå tar vi oss förbi.
Ja, men det kanske är liksom en frestelse i det bara. Du vet, som när man var liten, så här, får jag trycka när man ska åka hiss? Kan det vara så?
Ja, men jag har förståelse för, jag vet inte, du kanske går över och inte har en hjärna. Det är okej.
Så kan det vara också. Absolut.
Du kan ha ett klåfingrigt, snorigt barn som liksom råkade vispa till det. Det är okej, men för alla er andra, nej, det är faktiskt inte okej.
Det är inte okej.
Tryck och stå, eller spring ditt as. Eller som i det här fallet, du hade kunnat moonwalka dig över utan att trycka.
Ja, två sniglar hade hunnit över nästan.
Dumheter! Jag ska fan lämna bilen och springa efter. Lyfta tillbaka personen och säga att nu ska du gå. Vad förvånad de skulle bli.
Åh, herregud. Vad dumt.
Ja.
Ja, kul du har haft, Lena. Och hörni, ta hand om er där ute. Och vi hörs och ses i sociala medier.
Vi lär väl ha någon live i helgen, va? Efter boksläppet.
Det måste vi ha. Absolut.
Vi flaggar för det.
Mm. Det gör vi. Då ses vi där. Ha det bra. Hej.
Bye.